From the conference center at Temple Square. Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu söndagens eftermiddagsmöte under den 186:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Med talare av kyrkans generaliteter och generalämbetsmän. För musiken under det här mötet står Tabernakelkören. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftlig tillstånd är förbjuden. President B. Eyring, första rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Brothers and sisters, we welcome
bröder och systrar. Vi välkomnar er till söndagens eftermiddagsmöte under den 186:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett mig leda det här mötet. Vi sänder hälsningar till kyrkans medlemmar och vänner överallt som ser de här konferensmötena. För musiken under det här mötet står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy med Bonnie Godliffe och Linda Margetts vid orgen. Kören inleder mötet med att sjunga O säg vad är sanning. Inledningsbön får vi sedan av äldste Enrique R. Falabella i det 70:s kvorum, varefter kören sjunger Led milda ljus.
Our beloved heavenly Father.
Vår älskade himmelske Fader. Vi älskar dig och vi älskar din son Jesus Kristus. Vi är så tacksamma för det underbara möjligheten vi har att delta i det här mötet. För de budskap från våra ledare och för var och en av våra ledare som har förberett sina budskap för idag. Vi är också tacksamma för vår profet Thomas S. Monson och hans rådgivare och alla de 12. Vi uttrycker vår tacksamhet för evangeliets återställelse, för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga, och särskilt för din sons Jesu Kristi försoningsoffer. Vi ber, himmelska Fader, att du ska, att våra hjärtan och sinnen ska stämmas så att vi kan ta emot de budskap som förberetts åt oss. Och vi ber att din ande ska vara med oss idag. Och allt detta ber vi om i vår frälsares Jesu Kristi heliga namn. Amen.
We will now be pleased to hear.
Nu har vi glädjen att höra från äldste David av Bednar i de 12 apostlarnas quorum. Efter honom talar broder Brian K. Ashton, andra rådgivare i söndagsskolans generalpresidentskap. Äldste Carl B. Cook i de 70 quorum talar sedan till oss.
As the Savior concluded the Sermon on the Mount, he emphasized.
När frälsaren avslutade sin bergspredikan betonade den evige sanningen att endast om vi gör faderns vilja är sonens frälsande nåd möjlig att ernå. Han förkunnade: inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar? Och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen: jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Vi förstår den här lärdomen bättre när vi begrundar en inspirerad revision av texten. Det är av stor betydelse att Herrens ord i Bibeln, jag har aldrig känt er, i Joseph Smiths översättning har ändrats till ni har aldrig känt mig. Tänk också på liknelsen om de 10 jungfrurna. Kom ihåg att de 5 oförståndiga och oförberedda jungfrurna gick för att skaffa olja till sina lampor efter att hört ropet om att gå och möta brudgummen. Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen, och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Sen kom de 5 oförståndiga jungfrurna tillbaka och sa: Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade: amen, säger jag er, jag känner er inte. Betydelsen av den här liknelsen för var och en av oss utvecklas av en ännu inspirerad revision. Det är viktigt att veta att orden jag känner er inte, som det står i Bibeln, förtydligades i Joseph Smiths översättning till ni känner mig inte. Orden ni har aldrig känt mig och ni känner mig inte bör vara skäl för en djup andlig självrannsakan för var och en av oss. Känner vi bara till frälsaren, eller lär vi oss undan för undan att känna honom? Hur kan vi känna Herren? Dessa själens frågor är vad mitt budskap handlar om. Jag inbjuder innerligt den helige anden att vara med oss när vi tillsammans tänker igenom det här viktiga ämnet. Jesus sa: jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Bröder och systrar, vi lär känna Fadern när vi lär känna hans älskade son. Ett storslaget syfte med jordelivet är att vi inte bara ska lära oss om Faderns enfödde, utan också sträva efter att lära känna honom. 4 nödvändiga steg som kan hjälpa oss att lära känna Herren är att 1. Utöva tro på honom, 2. Följa honom, 3. Tjäna honom, och 4. Lita på honom. Att utöva tro på Jesus Kristus är att förlita sig på hans förtjänster, barmhärtighet och nåd. Vi börjar lära känna frälsaren när vi väcker våra själsförmågor och prövar hans ord tills dess vi kan ge plats i hjärtat för en del av hans ord. När vår tro på Herren växer, förlitar vi oss på honom och tror på hans kraft att återlösa, hela och stärka oss. Sann tro kretsar kring Herren och leder alltid till rättfärdiga gärningar. Tro på Kristus är den första principen i uppenbarad religion, grunden till all rättfärdighet och principen för handling hos alla intelligenta varelser. Eftersom gärningar i enlighet med de rätta principerna som återlösaren förkunnare är nödvändiga för att få och utöva sann tro, så är tron utan gärningar död. Vi ska vara ordets görare, inte bara dess hörare. Det finns ett starkt samband mellan att höra Guds ord och ta emot den andliga gåvan att tro på frälsaren, eftersom tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Vi bekantar oss med honom och hans röst när vi studerar och mättar oss med hans ord i skrifterna. Ber till Fadern i hans namn med ärligt uppsåt och söker den helige andens ständiga sällskap. Att vi lär och tillämpar Kristi lärdomar i våra liv är en förutsättning för att vi ska få gåvan att tro på honom. Att utöva tro på Herren är en nödvändig förberedelse för att följa honom. När Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas, kasta ut nät i sjön. De var fiskare. Han sa till dem: "Följ mig, så ska jag göra er till människofiskare." Genast lämnade de näten och följde honom. Petrus och Andreas är stora föredömen i att höra och följa mästaren. Frälsaren säger på samma sätt till er och mig: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Att ta sitt kors på sig är att avstå från all ogudaktighet och varje världslig lusta och att hålla Herrens bud. Frälsaren har uppmanat oss att bli som han är. Så att följa Herren innebär alltså att efterlikna honom. Vi fortsätter att lära känna Herren när vi genom kraften i hans försoning försöker bli som han. I sin verksamhet på jorden så utstakade Jesus vägen, visade vägen, var ett fullkomligt föredöme. En korrekt uppfattning om hans karaktär, fullkomlighet och egenskaper ger oss ett varaktigt syfte och en tydlig riktning när vi följer honom på den hängivna lärjungeskapets väg. När vi följer och frälsaren kan vi också ta emot faktisk kunskap om att den riktning vi följer i livets väg är förenlig med Guds vilja. En sån kunskap är inte ett ogripbart mysterium och handlar inte främst om timliga strävanden eller vanliga jordiska bekymmer. Snarare är det en ständig och ihärdig rörelse framåt längs förbundets stig, den riktning i livet som behagar honom. Lehiström i Mormons bok pekar ut den stig som vi bör följa, de utmaningar vi får möta och de andliga resurser vi kan få hjälp av när vi följer och kommer till frälsaren. Att sträva framåt på den trånga och smala stigen är det han vill att vi ska göra. Att vi ska få smaka på trädets frukt och bli djupt omvända till Herren är de välsignelser han så innerligt vill att vi ska ta emot. Därför kallar han oss att komma och följa honom. Både att utöva tro på och följa Jesus Kristus är nödvändiga förberedelser för att tjäna honom. Ty, hur kan en människa känna den mästare som hon inte har tjänat och som är en främling för henne och är långt borta från hennes hjärtas tankar och avsikter? Vi lär känna Herren mer fullständigt när vi tjänar honom och arbetar i hans rike. När vi gör det välsignar han oss givmilt med himmelsk hjälp, andliga gåvor och större förmåga. Vi blir aldrig lämnade ensamma när vi arbetar i hans vingård. Han förkunnade: jag ska gå framför ert ansikte. Jag ska vara på er högra sida och på er vänstra. Och min ande ska vara i era hjärtan och mina änglar runt omkring er för att upprätthålla er. Vi lär känna frälsaren när vi gör vårt bästa för att gå dit han vill att vi ska gå. När vi strävar efter att säga det han vill att vi ska säga och när vi blir det han vill att vi ska bli. När vi undergivet erkänner vårt totala beroende av honom ger han oss större förmåga att tjäna honom bättre. Gradvis liknar våra önskningar allt mer hans önskningar och hans avsikter blir våra avsikter så att vi inte kommer att be om något som strider mot hans vilja. Att tjäna honom kräver hela vårt hjärta, vår förmåga, vårt förstånd och vår styrka. Följaktligen så står osjälvigt tjänande i strid med den naturliga människans egensinniga och själviska tendenser. Vi lär oss att älska dem vi tjänar. Och eftersom vi tjänar Gud när vi tjänar andra, lär vi oss att älska honom och våra bröder och systrar djupare. Sådan kärlek är en manifestation av människokärlekens andliga gåva, ja, Kristi rena kärlek. Be till Fadern av allt ert hjärta att ni må vara fyllda av denna kärlek som han har utgjutit över alla som är hans sons, Jesu Kristi sanna efterföljare. Så att ni kan bli Guds söner, så att vi, när han visar sig, ska bli lika honom. Ty vi ska se honom sådan han är. Så att vi kan ha detta hopp och så att vi kan bli renade alldeles som han är ren. Vi lär känna Herren när vi fylls av hans kärlek. Är det möjligt att utöva tro på honom, följa honom och tjäna honom utan att lita på honom? Jag känner medlemmar i kyrkan som håller de lärdomar och principer som finns i skrifterna och som predikas från den här talarstolen för att vara sanna. Och ändå har de svårt att lita på att evangeliets sanningar gäller just deras liv och deras omständigheter. De verkar ha tro på frälsaren men litar inte på att hans utlovade välsignelser är tillgängliga för dem eller kan verka i deras liv. Jag möter också bröder och systrar som tjänar plikttroget, men för vilka det återupprättade evangeliet ännu inte har blivit en levande och omvandlande verklighet i deras liv. Vi lär känna Herren när vi inte bara tror på att han finns, utan även litar på honom och det han försäkrar oss om. I Nya testamentet bad en far frälsaren att bota hans barn. Jesus svarade, om du kan, säger du, allt förmår den som tror. Genast ropade barnets far, jag tror, i tårar, jag tror, hjälp min otro. Jag har många gånger funderat på den här faderns vädjan, hjälp min otro. Jag undrar om den mannens vädjan kanske inte var främst var att få hjälp med att tro på Kristus som vår återlösare och på hans läkande kraft. Han kan redan ha erkänt Kristus som Guds son. Men kanske behövde han hjälp med att lita på att mästarens läkande kraft verkligen kunde vara så individuell och så avpassad att den kunde hjälpa hans egen älskade son. Han kanske trodde på Kristus i allmänhet, men litade inte på att Kristus kunde hjälpa honom på en specifik och personlig nivå. Vi vittnar ofta om det som vi vet är sant, men kanske en mer relevant fråga för oss alla är om vi litar på det vi vet. Heliga förrättningar som utförs genom rätt prästadömsmyndighet är nödvändiga för att vi ska kunna lita på frälsaren, lära känna honom och slutligen lita på det vi vet. Och Melkisediska prästadömet förvaltar evangeliet och innehar nyckeln till rikets hemligheter. Ja, nyckeln till kunskapen om Gud. Därför är gudaktighetens kraft uppenbar i dess förrättningar. Mina älskade bröder och systrar, vi tror på, lär känna Herren, när nyckeln till kunskap om Gud som förvaltas genom Melkisediska prästadömet låser upp dörren och gör det möjligt för oss alla att ta emot gudaktighetens kraft i våra liv. Vi litar på och lär känna frälsaren när vi följer honom genom att ta emot och trofast hedra heliga förrättningar och allt mer får hans bild i vårt ansikte. Vi litar på och lär känna Kristus när vi personligen upplever den omvandlande, läkande, stärkande och heliggörande kraften i hans försoning. Vi litar på och lär känna mästaren när hans ords kraft slår rot i oss, skrivs in i vårt sinne och hjärta, och vi överger alla våra synder för att lära känna honom. Att lita på honom är att lita på att hans överflödande välsignelser är tillgängliga i och tillämpbara på våra egna liv och familjer. Att lita på honom av hela vår själ är något som vi kan göra när vi strävar framåt längs förbundets stig, underkastar oss honom och följer hans prioriteringar och tidsplan för oss. Att lita på honom, att hålla hans kraft och löften för sanna, inbjuder till perspektiv och frid och glädje i våra liv. En dag i framtiden så ska varje knä böjas och varje tunga bekänna att Jesus är Kristus. På den välsignade dagen kommer vi att veta att han känner var och en av oss vid namn. Och jag vittnar om och lovar att vi kan inte bara ha kunskap om Herren, utan vi kan också lära känna honom genom att utöva tro på honom, följa, tjäna och lita på honom. Det vittnar jag om i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Jesus's visit to the Nephites after his resurrection.
Jesus besök hos Nefiterna efter uppståndelsen var noggrant organiserat för att undervisa oss om de ting som har störst betydelse. Det började med att fadern vittnade för folket om att Jesus var hans älskade son i vilken han fann gott behag. Därefter steg Jesus själv ner och vittnade om sitt försonande offer och bjöd folket att få veta med säkerhet att han var Kristus genom att komma fram och känna märket efter såret i hans sida och märken efter spikarna i hans händer och fötter. Dessa vittnesbörd fastslog utan tvekan att Jesu försoning var fullbordad och att fadern hade uppfyllt sitt förbund om att ge oss en frälsare. Jesus lärde därefter nefiterna hur de kunde få alla välsignelser som faderns lycksalighetsplan utlovade, vilka är tillgängliga för oss tack vare frälsarens försoning genom att undervisa dem om Kristi lära. Mitt budskap idag fokuserar på Kristi lära. Skrifterna definierar Kristi lära som att utöva tro på Jesus Kristus och hans försoning, omvända sig, döpa sig, ta emot den helige andens gåva och hålla ut in till änden. Kristi lära gör det möjligt för oss att ta emot Kristi försoningsvälsignelser. Kristi försoning skapar en förutsättning som gör att vi kan lita på den heliga Messias förtjänster och barmhärtighet och nåd. Bli fullkomna i Kristus, få allt gott och få evigt liv. Kristi lära däremot är vägen, den enda vägen genom vilken vi kan få alla de välsignelser som görs tillgängliga för oss genom Jesu försoning. Det är Kristi lära som ger oss tillgång till en andlig kraft som lyfter oss från vårt nuvarande andliga tillstånd till ett tillstånd där vi kan bli fullkomnare som frälsaren. Om denna pånyttfödelseprocess har äldste D. Todd Christofferson lärt. Att födas på nytt är, till skillnad från vår fysiska födelse, mer en process än en händelse. Och vårt engagemang i den processen är jordelivets huvudsyfte. Låt oss gå igenom varje del av Kristi lära. 1. Tro på Jesus Kristus och hans försoning. Profeten har lärt oss att tro börjar med att höra Kristi ord. Kristi ord vittnar om hans försoningsoffer och säger oss hur vi kan få förlåtelse, välsignelse och upphöjelse. När vi hör Kristi ord utövar vi genom att välja att följa frälsens lärdomar och exempel. För att göra det lärde ner för att vi måste ha en fullkomlig förtröstan på Kristi förtjänster som är mäktig att frälsa. Eftersom Jesus var en Gud i förtillvaron, levde ett syndfritt liv och under försoningen tillfredsställde alla rättvisans krav för er och mig, har han makten och nycklarna att åstadkomma uppståndelsen för alla människor. Och han gjorde det möjligt för nåden att övervinna rättvisan och omvändelsen som villkor. När vi väl förstår att vi kan få nåd genom Kristi förtjänster kan vi ha tro till omvändelse. Att ha fullkomlig förtröstan på Kristi förtjänster innebär då att lita på att han gjorde allt som var nödvändigt för att frälsa oss och sedan handla enligt vår tro. Tron får oss också att sluta bekymra oss så mycket för vad andra tycker om oss och istället börja bry oss om mer vad Gud tycker om oss. 2. Omvändelse. Lamaniten Samuel lärde, om ni tror på Kristi namn ska ni omvända er från alla era synder. Omvändelse är en dyrbar gåva från vår himmelske fader som har möjliggjorts genom hans enfödde sons offer. Det är den process som fadern har gett oss genom vilka vi ändrar eller vänder våra tankar, handlingar och själva vår varelse så att vi lite mer och mer blir lika frälsaren. Det är inte bara till för att stora synder utan för daglig process av självrannsakan och förbättring som hjälper oss att övervinna våra synder, våra ofullkomligheter, våra svagheter och vår otillräcklighet. Omvändelse får oss att bli Kristi sanna efterföljare vilket fyller oss med kärlek och driver ut vår fruktan. Omvändelse är inte en reservplan för att om vår plan att leva perfekt skulle misslyckas. Ständig omvändelse är den enda vägen som leder till varaktig glädje och gör det möjligt för oss att bo hos vår himmelske fader igen. Genom omvändelse blir vi ödmjuka och lyder Guds vilja. Nu görs inte detta på egen hand. Erkännandet av Guds godhet och vår egen intighet i kombination med våra bästa ansträngningar att försöka rätta vårt beteende efter Guds vilja för nåden in i våra liv. Nåd är en gudomlig hjälp eller styrka som ges genom Jesu Kristi rika barmhärtighet och kärlek till att utföra goda gärningar som vi inte skulle kunna utfört av enbart vår egen förmåga. Allt eftersom omvändelse egentligen handlar om att bli mer lik frälsaren, vilket gör det omöjligt på egen hand, behöver vi desperat frälsarens nåd för att kunna göra de nödvändiga förändringarna i våra liv. När vi omvänder ersätter vi våra gamla orättfärdiga beteenden, svagheter, ofullkomligheter och rädslor med nya beteenden och övertygelser som för oss närmare frälsaren och som hjälper oss bli mer lika honom. 3. Dopet och sakramentet. Profeten Mormon lärde att omvändelsens första frukt är dopet. För att den ska vara komplett måste omvändelsen åtföljas av dopets förrättning utförd av någon som har Guds prästerens myndighet. För kyrkans medlemmar förnyas de förbund vi ingick i dopet och vid andra tillfällen när vi tar del av sakramentet. I dopets och sakramentets förrättningar sluter vi förbund att hålla faderns och sonens bud och alltid minnas Kristus och att vara villiga att ta på oss Kristi namn eller hans gärningar och egenskaper. Frälsaren i sin tur sluter förbund att förlåta eller efterskänka våra synder och än rikare utgjuta sin ande över oss. Kristus lovar oss också att förbereda oss för evigt liv genom att hjälpa oss bli mer lika honom. Dopets och sakramentets förrättningar symboliserar både det slutresultatet och processen att födas på nytt. Förrättningar och förbund är grundläggande Kristi lära och genom att ta emot prästadömets förrättningar och hålla de tillhörande förbunden som gudaktighetens kraft blir uppenbar i våra liv. Dietrich Christofferson sa att gudaktighetens kraft kommer genom den heliga anden och hans inflytande. 4. Den heliga andens gåva. Efter dopet får vi den heliga andens gåva genom att konfirmationens förrättning och denna gåva om vi tar emot den låter oss ha en Guds ständiga sällskap och ger oss ständig tillgång till den nåd som är en naturlig del av hans inflytande. Heliggörelsens process renar oss inte bara utan begåvar oss också med frälsarens oumbärliga andliga gåvor och gudomliga egenskaper och förändrar vår själva natur så att den inte längre har någon benägenhet att göra ont. Varje gång vi tar emot den heliga anden i våra liv genom tro, omvändelse, förrättningar, kristuslikt tjänande och andra rättfärdiga ansträngningar förändras vi tills vi steg för steg för oss lite i taget blir mer lika Kristus.
Fifth, enduring to the 5.
Håll ut din till änden. Profeten Nefi lärde oss att när vi har fått den heliga andens gåva måste vi hålla ut in till änden genom att följa den levande gudens sons exempel. Alltså Dale G. Renlund har beskrivit processen av att hålla ut in till änden på följande sätt. Vi kan bli mer fullkomliga genom att ständigt utöva tro på Kristus genom att omvända oss. Ta del av sakramentet för att förnya dopets förbund och välsignelser samt få den heliga anden som ständig vägledare i större mått. När vi gör det blir vi mer lika Kristus och håller ut in till änden med allt som det innebär. Med andra ord, mottagandet av den heliga anden och den förändring som detta mottagande skapar inom oss bygger vår tro ytterligare. Ökad tro leder till mer omvändelse. När vi då symboliskt sett offrar våra hjärtan och våra synder på sakramentets altare får vi den heliga anden i större mått. Att ta emot den heliga anden i större mått för oss vidare längs på nyttfödelsens stig. När vi fortsätter med den här processen och tar emot alla evangeliets frälsande förrättningar och förbund får vi nåd för nåd tills vi mottar fullheten. Bröder och systrar, när vi tillämpar Kristi lära i våra liv välsignas vi både timligt och andligt, även under prövningar. Till slut kan vi hålla fast vid alla goda ting. Jag vittnar om att den här processen har skett och fortsätter att ske i mitt eget liv. Steg för steg, lite i taget. Men än viktigare, vi måste tillämpa Kristi lära i våra liv eftersom det är den enda vägen tillbaka till vår himmelske fader. Det är det enda sättet att ta emot frälsaren och bli hans söner och döttrar. Faktum är att det enda sättet att bli återlöst från synd och utvecklas andligen är att tillämpa Kristi lära i våra liv. Alternativet som aposteln Johannes lärde är att den som inte förblir i Kristi lära har inte Gud. Och Jesus själv sa till de nefitiska 12 att om vi inte utövar tro på Kristus, omvänder oss, döps och håller ut in till änden ska vi huggas ner och kastas i elden från vilken vi inte kan återvända. Så hur kan vi mer fullständigt tillämpa Kristi lära i våra liv? Ett sätt kan vara att vi gör en mer medveten ansträngning varje vecka att förbereda oss för sakramentet genom att ta tid att under bön fundera över vad vi främst behöver förbättra oss. Vi kan sedan föra fram åtminstone en sak som hindrar oss från att likna Jesus Kristus till sakramentets altare. Vädja i tro om att få hjälp, be om de nödvändiga andliga gåvorna och sluta förbund om att förbättra oss under den kommande veckan. När vi gör det kommer den heliga anden in i våra liv i större grad och vi får ytterligare styrka att övervinna våra ofullkomligheter. Jag vittnar om att Jesus Kristus är världens frälsare och att han är det enda namn varigenom vi kan bli frälsta. Allt som är gott görs tillgängligt endast genom honom. Men för att faktiskt kunna hålla fast vid alla goda ting, inklusive evigt liv, måste vi ständigt tillämpa Kristi lära i våra liv. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
As a boy, I enjoyed working.
När jag var liten njöt jag av att arbeta tillsammans med min farbror Lyman och faster Dorothy på deras gård. Farbror Lyman ledde vanligtvis våra projekt och faster Dorothy hjälpte ofta till och körde den gamla pickuppen. Jag minns adrenalinpåslagen när vi körde fast i leran eller försökte ta oss upp för en brant backe. Farbror Lyman brukar ropa, lägg i diffspärren Dorothy. Det var då jag började be. På något sätt med Herrens hjälp och efter lite växelgnissel hittade Dorothy diffspärren. Med låsta hjulaxlar och snurrande ljud ryckte pickuppen framåt och vårt arbete fortsatte. Att lägga in diffspärren betyder att lägga in en specialväxel så att alla hjulen samverkar för att ge större kraft. En diffspärr tillsammans med fyrhjulsdrift gör att man kan växla ner, få mer kraft och förflytta sig. Jag tänker gärna på var en av oss som en del av en diffspärr i vårt gemensamma tjänande kyrkan i församlingar och grenar, i korum och biorganisationer. Precis som hjulen samverkar för att skapa större kraft med en diffspärr får vi mer kraft när vi förenar oss. När vi förenar oss för att tjäna varandra åstadkommer vi mycket mer tillsammans än vad vi kunde ha gjort på egen hand. Det är spännande att vara engagerad och förenad i att tjäna och hjälpa till i Herrens verk. Tillfället att tjäna är en av de största välsignelserna av vårt medlemskap i kyrkan. Herren har sagt, om du älskar mig ska du tjäna mig. Och om vi tjänar honom genom att tjäna andra. När vi tjänar närmar vi oss Gud. Vi lär känna honom på sätt vi annars inte kunnat göra. Vår tro på honom växer. Våra problem sätts i perspektiv. Livet blir mer tillfredsställande. Vår kärlek till andra växer, liksom vår önskan att tjäna. Genom den här välsignande processen blir vi mer lika Gud och vi blir bättre förberedda för att återvända till honom. Som president Marion G. Romney lärde, tjänande är inte något som vi utstår här på jorden för att vi ska förtjäna rättigheten att leva i det celestiala riket. Tjänande är kärnan från vilken det evigt liv i det celestiala riket utspringer. Tjänande i kyrkan kan emellertid vara en utmaning om vi ombeds göra något som skrämmer oss, om vi blir trötta på att tjäna eller om vi kallar att göra något som inte alls tilltalar oss. Jag fick nyligen ett nytt uppdrag. Jag hade verkat i området Afrika sydost. Det var spännande att få tjäna där kyrkan var relativt ung och håller på att etableras och vi älskade medlemmarna. Sedan kallades att återvända till kyrkans huvudkvarter och ärligt talat var jag inte särskilt entusiastisk. En förändring i mitt uppdrag medförde en del ovisshet. En kväll efter att ha begrundat den förestående förändringen drömde jag om min farfars farfar Joseph Skeen. Jag visste genom hans dagbok att han och hans fru Maria flyttade till Nauvoo. Han ville tjäna så han sökte upp profeten Joseph Smith och frågade honom hur han kunde hjälpa till. Profeten bad honom arbeta på familjen Smiths gård och göra sitt bästa. Och det gjorde han. Jag begrundade förmånen som Joseph Skeen fick att ta emot sitt uppdrag på det sättet. Plötsligt insåg jag att jag hade samma förmån precis som vi alla har. Alla kallelser i kyrkan kommer från Gud genom hans utvalda tjänare. Jag fick en tydlig andlig bekräftelse på att mitt nya uppdrag var inspirerat. Det är viktigt att vi ser det sambandet. Att våra kallelser bokstavligen kommer till oss från Gud genom våra prästerhemsledare. Efter den här upplevelsen förändrades min inställning och jag fylldes av en djup önskan att tjäna. Jag är tacksam för den välsignelse som omvändelse är och för mitt förändrade hjärta. Jag älskar mitt nya uppdrag. Även om vi tror att vårt ämbete i kyrkan bara är en idé vår prästerhemsledare fick eller att vi fick det eftersom ingen annan ville tacka ja till det, blir vi välsignade när vi tjänar. Men om vi ser Guds hand i vår kallelse och tjänar av hela vårt hjärta får vi ytterligare kraft i vårt tjänande och vi blir sanna Jesu Kristi tjänare. Att fullgöra kallelse kräver tro. Straffet efter att Josef och Maria kom till gården blev de mycket sjuka. De hade inga pengar och befann sig bland främlingar. Det var en svår tid för dem. I sin dagbok skrev Josef: vi arbetade på och höll fast vid kyrkan med den lilla tro vi hade, även om djävulen försökte förgöra oss och få oss att vända om. Jag och hundratals andra efterkommande är evigt tacksamma att Josef och Maria inte vände om. Välsignelse kommer när vi härdar ut i våra kallelser och ansvar och håller oss kvar med all den tro vi har. Jag känner till en underbar lärare i kursen Evangelisk lära som lyfter sina elever genom sin undervisning. Men så har inte alltid varit fallet. När hon blev medlem i kyrkan kallades hon att undervisa i primär. Hon kände att hon inte hade förmåga att undervisa. Och eftersom hon visste hur viktigt det var att tjäna tackade hon ja. Hon blev snabbt rädd och slutade komma så hon inte skulle behöva undervisa. Tack och lov märkte hennes hemlärare att hon saknades, besökte henne och inbjöd henne tillbaka. Biskopen och församlingsmedlemmarna hjälpte henne. Så småningom med större tro började hon undervisa barn. Och när hon tillämpade principerna som lär sig ut i att undervisa på frälsarens sätt välsignade Herren hennes arbete och hon blev en begåvad lärare. Den naturliga människan i oss alla är benägen att ursäkta oss från att tjäna av skäl som jag är inte redo att tjäna. Jag har mer att lära. Eller jag är trött och behöver en paus. Jag är för gammal. Det är någon annans tur. Eller jag är helt enkelt för upptagen. Bröder och systrar, att ta emot och fullgöra en kallelse är en handling i tro. Vi kan lita på det som vår profet president Monson ständigt undervisar om. Det är Herrens verk, och när vi går Herrens ärenden är vi berättigade till Herrens hjälp. Vare sig vi är överväldigade eller underväldiga, vare sig vi är livrädda eller dödligt uttråkade, vill Herren att vi ska använda starka växeln, få mer kraft och tjäna. Jag ser inga tecken på att president Monson och hans bröder i första presidentskapet och de 12 apostlarnas korum är för upptagna eller för trötta. Det visar på ett inspirerande sätt exempel på den kraft som vi får när vi utövar tro, tackar ja till uppdrag och följer dem med beslutsamhet och hängivenhet. De satte sina händer till Herrens verk för många år sedan och de fortsätter att sträva framåt och uppåt. Ja, de verkar i viktiga kallelser, men alla kallelser och uppdrag är viktiga. President Gordon B. Hinckley, tidigare profet och president för kyrkan, sa: vi delar alla denna stora strävan. Er förpliktelse är lika allvarlig med ert ansvar som min förpliktelse är inom mitt område. Ingen kallelse i denna kyrka är liten eller obetydlig. Varje ämbete är viktigt. Låt oss resa oss i tro, sätta våra händer till Herrens verk och föra det här värdiga verket framåt. Låt oss som faster Dorothy lägga in diffspärren, och bröder och systrar, låt oss tjäna. Om ni vill göra biskop eller grenspresident glad, så fråga honom: hur kan jag vara till hjälp? Var vill Herren att jag ska tjäna? När han ber och begrundar vilka ansvar ni har personligen i er familj och i ert yrke, inspireras han att ge er en lämplig kallelse. När ni avskiljs får ni en prästerns välsignelse som hjälper er ha framgång. Ni blir välsignade. Alla medlemmar behövs, och alla medlemmar behöver ett tillfälle att tjäna. Jesus Kristus, vår stora föredöme, gav sitt liv för sin faders verk. I det stora rådet innan den här världen organiserades var det Jesus Kristus som utvaldes och smordes från begynnelsen, som anmälde sig frivilligt: här är jag, sänd mig. I och med det blev han bokstavligen allas vår tjänare. Genom Jesus Kristus och kraften vi får genom hans försoning kan också vi tjäna. Han hjälper oss. Jag uttrycker min innerliga kärlek till de av er som kanske inte just nu kan tjäna i kyrkan på traditionellt sätt på grund av personliga omständigheter, men som lever i en anda av tjänande. Min bön är att ni ska bli välsignade i era ansträngningar. Jag uttrycker också uppskattning för dem som hedrar sin kallelse vecka efter vecka, liksom för dem som snart kommer att ta emot kallelser att tjäna. Alla bidrag och uppdraftningar uppskattas, speciellt av honom som vi tjänar. Alla som tjänar får Guds nåd. Vilka omständigheter än är, låt tjänande bli vår paroll. Tjäna er kallelse, verka som missionär, tjäna er mor, tjäna en främling, tjäna en granne. Bara tjäna. Må Herren välsigna var en av oss i våra ansträngningar att tjäna och bli sanna efterföljare till Jesus Kristus. Jag vittnar om att han lever och leder det här verket. I Jesu Kristi namn. Amen.
On a single signal from the conductor.
På körledarens tecken sjunger församlingen tillsammans med kören: se högt på bergets krön. nummer 4 i den svenska psalmboken. Vi har sedan glädjen att höra från äldste Ronald A. Rasband i de 12 apostlarnas korum. Efter honom talar äldsterna Evan Ashmutz och Cobret Natress i de 70s korum. Därefter sjunger kören Jag går trofast i hans spår. Äldste Dale G. Remlund i de 12 apostlarnas korum talar sedan till oss.
This is the 186. Detta är den 186:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Good afternoon, dear brothers and sisters.
God eftermiddag, kära bröder och systrar. Så välsignade vi har varit under den här konferensen. Det här första året som medlem i de 12 apostlarnas korum har varit mycket ödmjukande. Det har varit ett år av ansträngning, tillväxt och uppriktig ständig vädjan till min fader i himlen. Jag har känt stödjande böner från familjer, vänner och medlemmar i kyrkan världen över. Tack för era tankar och böner. Jag har också haft förmånen att träffa kära vänner. En del från många år tillbaka och många som jag nyligen har träffat. Det var efter att ha träffat en kär vän som jag har känt och älskat i många år som jag kände mig manad till att förbereda den här dagens tal. När vi träffades anförtrodde min vän att han hade en inre kamp. Han kände att han, för att använda hans egna ord, hade en trons kris och ville ha mitt råd. Jag var tacksam över att han ville berätta om sina känslor och sina bekymmer för mig. Han uttryckte en stark längtan efter vad han en gång känt andligen och som han nu trodde att han höll på att förlora. Medan han talade så lyssnade jag noga och bad innerligt om att få veta vad Herren ville att jag skulle säga. Min vän, liksom kanske några av er, ställde frågan som uttryckt så slående i primärsången. Himmelske Fader, Är du alltid där? Till de av er som kanske ställer samma fråga vill jag återge de råd som jag gav till min vän. Och jag hoppas att ni alla kan få er tro stärkt och en förnyad beslutsamhet att vara en hängiven Jesu Kristi lärjunge. Jag börjar med att påminna dig om att du är en son eller en dotter till en kärleksfull fader i himlen, och hans kärlek är konstant. Jag vet att sådana lugnande känslor av kärlek är svåra att minnas när man är mitt i personliga svårigheter eller prövningar eller besvikelser eller krossade drömmar. Jesus Kristus vet allt om hård kamp och prövningar. Han gav sitt liv för oss, och hans sista timmar var brutala, bortom allt som vi någonsin kan förstå. Men hans offer för var och en av oss var det yttersta uttrycket för hans rena kärlek. Inget misstag, ingen synd och inget val förändrar Guds kärlek till oss. Det betyder inte att syndigt handlande godkänns eller tar bort vår skyldighet att omvända oss när synder begås. Men glöm inte att vår himmelska fader känner och älskar var och en av oss, och han är alltid redo att hjälpa. När jag begrundade min väns situation så tänkte jag över den stora visdom som finns i Mormons bok. Och kom ihåg, mina söner, kom ihåg att det är på klippan, vår återlösare som är Kristus, Guds son, som ni måste bygga er grundval. Så att när djävulen sänder sina mäktiga vindar, ja, sina pilar i virvelvinden, ja, när allt hans hagel och hans mäktiga storm piskar er, ska detta inte ha någon makt att dra er ner till eländet och det oändliga lidandets avgrund, tack vare den klippa som ni är byggd på och som är en säker grundval. Och om människorna bygger på denna grundval kan de inte falla. Jag vittnar om att eländets och den oändliga lidandets avgrund är en plats som ingen vill vara på. Om min vän kände att han var på randen av den. När jag har gett råd till personer som min vän så har jag utforskat deras beslut genom åren, vilka ledde dem till att glömma heliga upplevelser, bli försvagade och börja tvivla. Jag uppmuntrar dem, liksom jag uppmuntrar er nu, att komma ihåg, särskilt i krisens stund, när ni kände anden och när ert vittnesbörd var starkt. Tänk på de andliga grunder som ni har lagt. Jag lovar att om ni gör det och undviker sånt som inte bygger upp eller stärker era vittnesbörd och som kanske hårdnar era trosuppfattningar, då ska de dyrbara stunderna då era vittnesbörd blomstrade komma tillbaks till ert minne genom ödmjuk bön och fasta. Jag försäkrar er att ni återigen ska kunna känna tryggheten och värmen i Jesu Kristi evangelium. Var och en måste först stärka sig själv andligen och därefter stärka människor omkring oss. Begrunda skrifterna regelbundet och kom ihåg de tankar och känslor som ni upplever när ni läser dem. Sök också i andra sanna källor, men hörsamma varningen i skrifterna. Men att vara lärd är bra om man hörsammar Guds råd. Delta i kyrkans möten, särskilt sakramentsmöte, och ta del av sakramentet och förnya förbunden, inklusive löftet om att alltid minnas frälsaren, så att ni alltid kan ha hans onde ande hos er. Vilka misstag vi än har gjort eller hur ofullkomliga vi än känner oss, kan vi alltid välsigna och lyfta andra. Att sträcka oss ut till dem i Kristuslikt tjänande kan hjälpa oss att känna Guds kärlek djupt inom oss. Det är viktigt att komma ihåg det mäktiga rådet i femte Moseboken. Men tag dig tillvara och akta dig väl så att du inte glömmer vad dina ögon såg och inte låter det vika från ditt hjärta under alla dina livsdagar, utan berätta det för dina barn och dina barnbarn. Generationer påverkas av de val som vi gör. Bär vittnesbörd för din familj. Uppmuntra dem att minnas hur de kände sig när de kände igen anden. Och sen att skriva ner de känslorna i en dagbok eller en personlig historia. Så att deras egna ord, när det behövs, kan hjälpa dem att komma ihåg hur god Herren har varit mot dem. Som ni minns återvände Nefi och hans bröder till Jerusalem för att hämta mässingsplåtarna som innehöll den nedskrivna historien om deras folk. Delvis för att de inte skulle glömma sitt förflutna. Också i Mormons bok så namngav Helamin sina söner efter deras första föräldrar så att de inte skulle glömma Guds godhet. Se mina söner. Jag önskar att ni ska komma ihåg att hålla Guds bud. Se, jag har givit er namn efter våra första föräldrar som kom från Jerusalems land. Och detta har jag gjort för att ni, när ni kommer ihåg era namn, ska komma ihåg dem. Och när ni kommer ihåg dem ska ni komma ihåg deras gärningar. Och när ni kommer ihåg deras gärningar ska ni veta att det är sagt och även skrivet att de var goda. Därför, mina söner, vill jag att ni ska göra det som är gott så att det kan sägas och även skrivas om er alldeles som det har sagts och skrivits om dem. Många idag har samma tradition av att namnge sina barn efter hjältar i skrifterna eller kanske trofasta föräldrar som ett sätt att uppmuntra dem till att inte glömma sitt arv. När jag föddes fick jag namnet Ronald A. Rasband. Mitt efternamn hedrar min fars släktlinje. Min mellersta initial A fick jag som en påminnelse om att hedra min mors danska släkt, Andersson. Min morfars farfar, Jens Andersson, var från Danmark. År 1861 så ledde Herren två mormonmissionärer till Jens och Anne Katrine Andersens hem där de presenterade det återställda evangeliet för paret och deras 16-årige son Andrew. Så började ett arv av tro som min familj och jag är förmånstagare till. Familjen Andersen läste Mormons bok och döptes en kort tid senare. Året därpå så hörsammade familjen Andersen profetens kall att korsa Atlanten och förena sig med de heliga i Nordamerika. Tråkigt nog så dog Jens på resan över havet, men hans hustru och hans son fortsatte till Saltsjödalen och anlände den 3 september 1862. Trots svårigheter och sorger så sviktade aldrig deras tro och inte heller har tron sviktats hos många av deras efterkommande. På mitt kontor hänger en målning av Arnold Friberg och titeln är en enkel påminnelse för mig om de första förfäderna och deras trofasthet. Och jag kommer alltid att komma ihåg det arvet som jag har av trofasthet och offer. Glöm aldrig, ifrågasätt eller ignorera aldrig de personliga, heliga, andliga upplevelserna. Den ondes plan är att distrahera oss från andliga vittnesbörd, medan Herrens önskan är att upplysa och engagera oss i hans verk. Låt mig ge ett personligt exempel på den här sanningen. Jag minns tydligt ett tillfälle när jag fick en maning som svar på en mäktig bön. Svaret var tydligt och kraftfullt. Men jag lät bli att handla direkt efter den maningen. Och efter en tid så började jag undra om det jag hade känt var verkligt. En del av er har kanske också fallit för den här typen av den ondes list. Flera dagar senare vaknade jag med det här mäktiga skriftstället i sinnet. Sannerligen, sannerligen, säger jag dig. Om du önskar ytterligare vittnesbörd så kom ihåg natten då du ropade till mig i ditt hjärta. Tala inte frid till ditt sinne om detta. Vilket större vittnesbörd kan du få än det som kommer från Gud? Det var som om Herren sa: Ronald, jag har ju redan berättat vad du behöver göra. Gå nu och gör det. Så tacksam jag var för denna kärleksfulla tillrättavisningen och vägledningen. Och jag fick genast tröst av maningen och kunde gå framåt och veta i mitt hjärta att min bön hade blivit besvarad. Jag berättade om den här upplevelsen, kära bröder och systrar. Den här min personliga upplevelse. För att illustrera hur snabbt vi kan glömma och hur andliga erfarenheter kan vägleda oss. Jag har lärt mig att värdesätta sådana stunder så att jag inte glömmer. Till min vän och till alla som önskar stärka sin tro ger jag detta löfte. När du trofast lever efter Jesu Kristi evangelium och följer dess lärdomar så skyddas ditt vittnesbörd och det kommer att växa. Håll de förbund du har ingått, oavsett hur andra omkring er agerar. Var flitiga föräldrar, bröder och systrar, far och morföräldrar, fastrar som stärker sina kära med personliga vittnesbörd och som delar andliga upplevelser. Förbli trofasta och ståndaktiga, även om tvivlet stormar angriper era liv genom andras handlingar. Sök efter det som kan bygga upp er och stärka er andligen. Undvik de falska erbjudanden som ofta kallas sanning, vilka sprids så lätt. Och kom ihåg att skriva ner era känslor av kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. När du befinner dig mitt i livets största stormar, glöm då inte ditt gudomliga arv som son eller dotter till Gud. Eller din eviga bestämmelse att en dag återvända för att bo hos honom, vilket övergår allt som världen har att erbjuda. Kom ihåg Almas ömsinta ord. Se, nu säger jag er mina bröder, om ni har upplevt en hjärtats förändring och om ni har känt er manade att sjunga sången om den återlösande kärleken, så vill jag fråga, har ni den känslan nu? Till alla som känner ett behov av att få sin tro stärkt, vädjar jag till er. Glöm inte. Snälla, glöm inte. Jag bär vittne om att Joseph Smith var en Guds profet. Jag vet att han såg och talade med Gud Fadern och hans son Jesus Kristus, precis som han beskrev det med sina egna ord. Så tacksam jag är att han inte glömde att skriva ner den upplevelsen så att vi alla kan känna till hans vittnesbörd. Jag vittnar högtydligt om Herren Jesus Kristus. Han lever, jag vet att han lever och att han är kyrkans överhuvud. De här sakerna vet jag för egen del, oberoende av någon annans röst eller något annat vittne. Och jag ber att ni och jag aldrig ska glömma de heliga eviga sanningarna. Först och främst att vi är söner och döttrar till en levande och kärleksfulla himmelska föräldrar som bara önskar vår eviga lycka. Om dessa sanningar vittnar jag i Jesu Kristi namn. Amen.
Dear brothers and sisters, as part of our heavenly plan,
bröder och syster, som en del av sin plan tillät vår himmelske fader att sorg vävdes in i vår erfarenhet av dödlighet. Även om smärtsamma prövningar verkar drabba oss i olika grad, kan vi vara förvissade om att vi alla på ett eller annat sätt får lida och kämpa. Det är min bön att den helige anden ska leda oss till större kunskap om varför det måste vara så. När vi försöker se på livets svåra upplevelser genom trons lins, kan vi se att det finns ett gudomligt syfte med vårt lidande. De trofasta kan få uppleva sanning i Petrus till synes motsägelsefulla råd. Han skrev: om ni skulle få lida för rättfärdighetens skull är ni saliga. Om vi anstränger oss för att förstå kan vi förstärka vår förmåga att både uthärda våra prövningar och lära av och förädlas av dem. Sådan insikt ger oss svar på den tidlösa frågan: varför händer hemska saker till goda människor? Alla som lyssnar idag har i någon mån upplevt ensamhet, förtvivlan, olycka eller sorg. Utan trons öga och insikt om eviga sanningar finner vi ofta att det lidande och den smärta som drabbar oss i jordelivet kan fördunkla den eviga glädjen av att veta att vår himmelske faders storslagna plan verkligen är en evig plan för vår lycka. Det finns inget annat sätt att få del av glädjens fullhet. Gud uppmanar oss att svara med tro på våra egna prövningar för att vi ska skörda välsignelser och få kunskap som inte kan få oss på något annat sätt. Vi uppmanas att hålla buden i varje omständighet. För den som är trofast i prövningar, hans lön är större i himmelriket. Och som vi läser i skriften: om du är sorgsen, åkalla då Herren din Gud med ödmjuk vädjan så att din själ kan glädjas. Aposteln Paulus, som inte var främmande för lidande, använde sig av sina egna upplevelser för att med djup och skönhet undervisa om de eviga perspektiver som kommer när vi uthärdar väl och tålmodigt. Han sa: ty vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Med andra ord så kan vi mitt i våra prövningar veta att Gud har berett en evig belöning. Paulus sätt att beskriva prövningarna, förföljelsen och lidandet i sitt liv, att de väger lätt, strider mot allvaret av det som han genomled, som för honom uppvägdes av evangeliets eviga perspektiv. Hans tro på Jesus Kristus gjorde allt uthärdligt. 5 gånger utsåg han gisselslag. 3 gånger piskades han med spö. 1 gång stenades han. 3 gånger led han skeppsbrott. Ofta mötte han dödsfaror som drunkning, rövare och falska bröder. Han utstod trötthet och smärta, hunger och törst och fängslades frusen och naken. Många av oss har vädjat till Gud att ta bort orsaken till vårt lidande. Och när hjälpen som vi sökte inte kom har vi frestats att tro att han inte lyssnar. Jag betygar att han också i dessa stunder hör våra böner, har en avsikt med att låta vår prövning fortgå och hjälper oss att uthärda dem. I ett tänkvärt skriftställe berättar Paulus om en törntagg i köttet som orsakade honom stor smärta, och 3 gånger fick honom på knä och vädja till Herren att ta den ifrån honom. Som svar på Paulus bön tog Herren inte bort törntaggen, men talade frid och förståelse till hans hjärta med orden: min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. I ett tänkvärt skriftställe berättar Paulus om en menyse kunde Paulus acceptera och vara tacksam för den prövning han fick. Han sa: därför vill jag berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. När vi får detta stärkande eviga perspektiv växer vår uthållighet. Vi lär oss hur vi kan bistå dem som behöver hjälp, och vi börjar uppskatta och till och med tacka för de upplevelser som Gud ger oss till undervisning på vägen till det evigt liv. Medan vi kämpar oss igenom våra prövningar kan det vara svårt att se dem som vägvisare på lärjungeskapets stig. Men vare sig vi ibland befinner oss i en mörk avgrund av förtvivlan eller högt upp på glädjens stig kan det vara en välsignelse att lära av och känna medlidande för det andra går igenom. Under ett uppdrag nyligen på en stadskonferens i Filippinerna ville mitt hjärta brista när jag hörde om broder Daniel H. Apelados tragiska upplevelse. Broder Apelado och hans fru döptes 1974. De tog emot det återställda evangeliet och besegrades i templet. Efter det välsignades de med 5 underbara barn. Den 7 juli 1997, när broder Apelado verkade som statspresident, bröt en eldsvåda ut i deras lilla hem. Broder Apelados äldste son Michael räddade sin far och drog ut honom från den brinnande byggnaden och sprang sedan tillbaka in för att rädda andra. Det var sista gången broder Apelado såg sin son i livet. Elden tog broder Apelados fru Dominga och alla deras 5 barn. Det faktum att broder Apelado levde ett liv som behagade Gud när tragedin drabbade honom varken förhindrade tragedin eller gjorde honom immun mot den sorg som följde. Men hans trofasthet i att hålla förbunden och utöva tro på Kristus gav honom trygghet i löftet att han kommer att återförenas med sin familj. Det hoppet blev hans själs ankare. Under mitt besök presenterade broder Apelado, numera stadspatriark, mig för sin nya fru Simonette och deras 2 söner, Rafael och Daniel. Ja, Jesus Kristus kan och ska förbinda dem som har ett förkrossat hjärta. När jag nu berättar om broder Apelado är jag rädd av vidden av hans förlust kan få många att känna att deras egna sorger och lidanden är obetydliga i jämförelse. Men gör inga jämförelser utan lär er och tillämpa eviga principer när ni själva vandrar genom lidandets ugn. Jag vill tala till er en och en, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Era motgångar, sorger, smärtor, prövningar och skröpligheter av alla slag är alla kända av vår himmelske fader och hans son. Ha tro, fatta mod och tro på Guds löften. Jesu Kristi avsikt och mission innefattande att ta på sig sitt folks smärta och sjukdomar och att ta på sig deras skröpligheter för att kunna bistå sitt folk i enlighet med deras skröpligheter, för att fullt ut ta emot de gåvor som vår frälsare fritt erbjuder, måste vi alla lära oss att lidandet i sig själv inte lär eller ger oss någonting av bestående värde, såvida vi inte medvetet engagerar oss i processen att lära av våra prövningar genom att utöva tro.
Our beloved elder Neil A. Maxwell.
Elder Neil A. Maxwell berättade vad han hade lärt sig om meningsfullt lidande med följande ord. Vissa slags lidanden som uthöras väl kan faktiskt vara förädlande. Att uthärda väl innebär bland annat att vara så ödmjuk i vårt lidande att vi lär oss av dessa viktiga erfarenheter. Istället för att vi bara går igenom dessa ting måste de tränga igenom oss på ett sådant sätt att de helgar oss. Jag har sett i mitt eget och andras liv att när vi har en stark och orubblig tro på Jesus Kristus och hans löften ger detta ett säkert hopp om bättre ting. Detta säkra hopp ger stadga och ger den styrka och kraft vi behöver för att uthärda. När vi länkar vårt lidande till en förvissning om en avsikt med vårt jordeliv och särskilt till den belöning som väntar oss i himmelska platser ökar vår tro på Kristus och vi får tröst i själen. Då kan vi se ljuset i slutet av tunneln. Äldste Jeffrey R. Holland har sagt, det finns verkligen ett ljus i slutet av tunneln. Det är världens ljus, den strålande morgonstjärnan, det ljus som är oändligt, som aldrig kan fördunklas. Det är Guds son själv. Vi kan få styrka i vetskapen om att alla våra upplevelser i det här livet är tillfälliga. Även den mörkaste natt följs av en gryning. När allt är avslutat och vi uthärdat allt med tro på Jesus Kristus har vi löftet att Gud ska torka bort alla våra tårar från våra ögon. Jag vittnar om att Gud lever och hans son Jesus Kristus lever och de håller sina löften. Jag vittnar om att frälsaren inbjuder oss alla att komma och ta del av hans försoning. När vi utövar tro på honom ska han lyfta oss och bära oss genom alla prövningar och till sist frälsa oss i det celestiala riket. Jag vill inbjuda er att komma till Kristus, uthärda med tro och bli fullkomnade i honom. I Jesu Kristi namn. Amen.
Brothers and sisters, I have recently been...
Bröder och systrar, jag har nyligen begrundat den här frågan. Om allt som era barn visste om evangeliet kom från er som deras enda källa, hur mycket skulle de då veta? Den här frågan gäller för alla som älskar, vägleder och påverkar barn. Finns det någon större gåva som vi kan ge våra barn än ett minne som inpräntas djupt i deras hjärtan om att vi vet att vår återlösare lever? Vet de att vi vet? Och ännu viktigare, har de själva kommit till insikt om att han lever? När jag var liten pojke var jag mammas svåraste barn att uppfostra. Jag hade en överskott av energi. Mamma säger att hennes största rädsla var att jag inte skulle överleva till vuxen ålder. Jag var helt enkelt för livlig. Jag minns särskilt ett sakramentsmöte då jag var som liten satt med min familj. Mamma hade precis fått en ny uppsättning av skrifterna. I den här uppsättningen var alla standardverken sambundna i en och samma bok. Och i mitten fanns linjerat papper för anteckningar. Under mötet frågade jag om jag fick hålla hennes skrifter. I hopp om att det skulle hjälpa mig att vara vörnens för att skicka dem ned för raden till mig. När jag tittade igenom hennes skrifter såg jag att hon hade skrivit personligt mål i anteckningsdelen. För att ge lite bakgrund till hennes mål måste jag berätta att jag är den näst äldsta av sex barn och att jag heter Brett. Mamma hade skrivit ett enda mål i rött. Tålamod med Brett. Som ytterligare bevis för att ni ska förstå vilken utmaning mina föräldrar stod inför när de skulle uppfostra vår familj ska jag berätta om vår familjs skriftstudier. Varje morgon läste mamma mormors bok för familjen under frukosten. Under tiden satt min äldre bror Dave och jag tyst men vanvördigt. För att vara helt ärlig, vi lyssnade inte. Vi läste texten på flingpaketen. Till slut bestämde jag mig en morgon för att göra upp med mamma. Jag utbrast: mamma, varför gör du så här mot oss? Varför läser du mormons bok varje morgon? Sedan sa jag något som jag skäms för att erkänna. Faktum är att jag inte kan förstå att jag faktiskt sa det. Jag sa: mamma, jag lyssnar inte. Hennes kärleksfulla svar var ett avgörande ögonblick i mitt liv. Hon sa: Brett, jag var på ett möte där president Marion J. Romney undervisade om välsignelsen av att läsa skrifterna. Under det mötet fick jag löftet om att om jag läste mormons bok för mina barn varje dag skulle jag inte förlora dem. Sen låg mig rakt i ögonen och sa bestämt: och jag tänker inte förlora dig. Hennes ord trängde in i mitt hjärta. Trots mina ofullkomligheter var jag värd att rädda. Hon lärde mig den eviga sanningen att jag är en son till en kärleksfull himmelsk fader. Jag lärde mig att oavsett omständigheterna var jag värdefull. Det var ett fulländat ögonblick för en ofulländad pojke. Jag är evigt tacksam för min änglalika mor och för alla änglar som älskar barn på ett fullkomligt sätt trots barnens ofullkomligheter. Jag tror fullt och fast på att alla systrar, jag vill kalla dem änglar, är mödrar i Sion, vare sig de är gifta eller får barn under det här jordelivet eller inte. För många år sedan tillkännagav första presidentskapet: moderskap är nära gudomlighet. Det är den högsta, heligaste tjänande som någon människa kan utföra. Det sätter henne som hedrar sin heliga kallelse närmast änglarna. Jag är tacksam för änglar överallt i kyrkan som modigt och kärleksfullt förkunnar evig sanning för vår himmelske faders barn. Jag är tacksam för den gåva som Mormons bok är. Jag vet att den är sann. Den innehåller evangeliets fullhet. Jag känner inte till någon som läser Mormons bok varje dag med ärligt uppsåt och tro på Kristus som har förlorat sitt vittnesbörd och avfallit. Moronis profetiska löfte bär med sig nyckeln till att veta sanningen om allting, inklusive förmågan att urskilja och undvika motståndarens bedrägerier. Jag är också tacksam för en kärleksfull himmelsk fader och för hans son Jesus Kristus. Frälsaren gav oss det fullkomliga exempel hur man lever i en ofullkomlig och orättvis värld. Vi älskar honom därför han först har älskat oss. Hans kärlek till oss är omätbar. Han är vår mest trofasta vän. Hans svett blev som blodsdroppar för er och för mig. Han förlät det till synes oförlåtliga. Han älskade dem som är svåra att älska. Han gjorde vad ingen människa kunde göra. Han gav oss försoningen till att övervinna hela mänsklighetens överträdelser, smärtor och sjukdomar. Tack vare Jesu Kristi försoning kan vi leva med löftet om att oavsett vilka svårigheter vi har kan vi alltid ha hopp i honom som är mäktig att frälsa. Tack vare hans försoning kan vi ha glädje, frid, lycka och evigt liv. President Boyd K. Packer sa: förutom det ytterst få som avfaller till förtappelse finns det ingen vana, inget beroende, inget uppror, ingen överträdelse, inget avfall och inget brott som är undantaget från löftet om fullständig förlåtelse. Det är Kristi försoningslöfte. En av de mest fantastiska händelserna i människans historia är när frälsarens tjänande besök hos de forntida invånarna i Amerika. Föreställ er hur det skulle vara att vara där. När jag tänkt på hans kärleksfulla och ömma vård av skaran av heliga som hade samlats vid templet har jag tänkt på enskilda barn som jag älskar mer än livet självt. Jag har försökt föreställa mig hur det skulle kännas att se våra små, att personligen få bevittna hur frälsaren bjuder varje barn att komma till honom, att på bevittna frälsaren utsträckta armar, att stå och se varje barn ett efter ett, försiktigt känna på märkena hans händer och fötter och att sedan få se vart och ett av dem bära vittne om att han lever. Att få uppleva våra barn vända sig om och säga: mamma, pappa, det är han. Jag känner inte till något i den här världen som skulle kunna ge större glädje och lycka än att veta våra barn känner frälsaren. Att veta att de vet till vilken källa de kan se för att få förlåtelse för sina synder. Det är därför vi som medlemmar i kyrkan predikar om Kristus och vittnar om Kristus. Det är därför vi ber med våra barn varje dag. Det är därför vi leder skrifterna med dem varje dag. Det är därför vi lär dem att tjäna andra så de kan göra anspråk på välsignelsen av att finna sig själva medan de förlorar sig själva i tjänandet av andra. När vi hänger oss åt dessa enkla mönster av lärjungeskap utrustar vi våra barn med frälsarens kärlek och med gudomlig vägledning och gudomligt beskydd när de möter motståndarens våldsamma vindar. Evangeliet handlar verkligen om individen. Det handlar om ett förlorat får. Det handlar om en samaritisk kvinna vid brunnen. Det handlar om en förlorad son. Och det handlar om en liten pojke som kanske hävdar att han inte lyssnar. Det handlar om att var en av oss, hur ofullkomna vi än må vara, blir ett med frälsaren, liksom han är ett med sin fader. Jag vittnar om att vi har en kärleksfull himmelsk fader som känner oss vid namn. Jag vittnar om att Jesus Kristus är den levande Gudens levande son. Han är den enfödde, vår förespråkare hos fadern. Jag vittnar vidare om att frälsning kommer i och genom hans namn. Och inte på något annat sätt. Det är min bön att vi ska hänge våra hjärtan och våra händer åt att hjälpa alla våra himmelska faders barn att lära känna honom och känna hans kärlek. När vi gör det lovar han oss evig glädje och lycka i den här världen och i den kommande. I Jesu Kristi namn. Amen.
My dear brothers and sisters.
Kära bröder och systrar. När jag var 12 år bodde min familj i Göteborg på svenska västkusten. Det är också vår kära kollegas Per Malms hemstad en tid. Vi saknar honom och är tacksamma för hans ädla väsen och hans tjänande. Och hans familj var absolut en underbar familj. Och vi önskar dem rika välsignelser. På den tiden hade vi kyrkans möten i en stor ombyggd villa. En söndag mötte mig min vän Steffen, den enda andra diakonen i grenen i kyrkan, med viss upphetsning. Vi gick till extrautrymmet i kapellet och han drog upp en stor smällare och några tändstickor i fickan. För att visa mig på styva linan tog jag smällaren och tände den långa grå stubinen. Jag tänkte släcka stubinen innan den exploderade, men jag brände fingrarna när jag försökte och tappade smällaren. Steffen och jag stirrade förskräckta på stubinen som fortsatte brinna. Smällaren exploderade. Svavelhaltig rök fyllde extrautrymmet och kapellet. Vi städade snabbt upp resterna och öppnade fönstren för att försöka vädra ut lukten i den naiva förhoppningen att ingen skulle märka något. Lyckligtvis blev ingen skadad och ingenting blev förstört. När medlemmarna kom till mötet lade de märke till den kraftiga lukten. Svår att missa. Lukten distraherade från mötets heliga natur. Eftersom det bara fanns två diakoner och med vad som bara kan beskrivas som ett kluvet sinne delade jag ut sakramentet, men kände mig inte värdig att ta del av det. När sakramentsbrickan hölls fram mot mig tog jag varken del av brödet eller vattnet. Det kändes hemskt. Jag skämdes och visste att det jag hade gjort hade misshagat Gud. Efter mötena bad grenspresidenten Frank Lindberg, en respektabel äldre man med silvergrått hår, mig att komma till hans kontor. När jag satt mig ner såg han vänligt på mig och sa att han hade lagt märke till att jag inte tog del av sakramentet. Han frågade varför. Jag tänker att han, liksom alla andra, visste varför. När jag hade berättat frågade han mig hur jag mådde. I tårar fick jag haltande fram att jag var ledsen och att jag visste att jag hade gjort Gud besviken. President Lindberg öppnade ett väl använt exemplar av Lärarna förbunden och bad mig läsa några verser. Jag läste för honom. Se, den som har omvänt sig från sina synder, han är förlåten, och jag, Herren, kommer inte längre ihåg dem. Härigenom kan ni veta om en människa omvänder sig från sina synder. Se, hon bekänner dem och överger dem. Jag glömmer aldrig president Lindbergs medkännande leende när jag såg upp efter att ha läst. Lite känslosamt sa han till mig att han tyckte det var helt i sin ordning att jag började ta sakramentet igen. När jag lämnade hans kontor kände jag en obeskrivlig glädje. Sån glädje är en av omvändelsens naturliga följder. Ordet omvänd betyder helt enkelt att man vänder om. Att man förnimmer någonting och tänker förändras. Den kristne författaren C.S. Lewis skrev om behovet av och metoden för förändring. Han noterade att omvändelse innefattar att sätta tillbaka på rätt väg. En felaktig summa kan rättas till, sa han, men bara genom att man går tillbaka tills man hittar felet och börjar om från den punkten, aldrig genom att man bara går vidare. Att ändra beteende och återvända till rätt väg är en del av omvändelsen, men bara en del. Sann omvändelse innebär också att vi vänder hjärta och vilja till Gud och överger synden. Som Hesekiel förklarar innebär omvändelse att man vänder om från sin synd och gör vad som är rätt och rättfärdigt, ger tillbaka den pant man fått och vandrar efter livets stadgar så att man inte gör det som är orätt. Men också det är en ofullständig beskrivning. Den lyfter inte fram den kraft som gör omvändelsen möjlig, vår frälsares försoningsoffer. Sann omvändelse måste innefatta tro på Herren Jesus Kristus, tro på att han kan förändra oss, tro på att han kan förlåta oss och tro på att han ska hjälpa oss undvika fler felsteg. En sådan tro gör hans försoning verksam i våra liv. När vi med frälsarens hjälp förnimmer efteråt och vänder om kan vi känna det hopp som hans löften skänker och förlåtelsens glädje. Utan återlösaren falnar omvändelsens inneboende hopp och glädje. Och omvändelsen blir bara en jobbig förändring av vårt beteende. Men genom att utöva tro på honom omvänds vi till hans förmåga och villighet att förlåta synd. President Boyd K. Packer underströk omvändelsens hoppfulla löften under sin sista generalkonferens i april 2015. Han beskrev frälsarens försonings helande kraft i vad jag anser vara ett koncentrat av den visdom han fått under 50 år av tjänande som apostel. President Packer sa, försoningen lämnar inga spår, inga märken. Det som har rättats till har rättats till. Den bara helar och det som helar förblir helt. Han fortsatte. Försoningen som kan befria var och en av oss efterlängtar inga är, det innebär att vad vi än har gjort, var vi än har varit eller hur någonting än har hänt, har frälsaren lovat att återlösa oss om vi verkligen omvänder oss. Och när han utförde återlösningen fastställdes detta. Försoningen kan tvätta bort alla fläckar, hur svåra de än är, hur varaktiga eller hur många gånger de än upprepats. Frälsarens försoningsräckvidd är oändligt bred och djup för dig och för mig. Men den kommer aldrig att tvingas på oss. Profeten Lehi förklarade att när vi har undervisats tillräckligt för att kunna skilja mellan gott och ont är vi fria att välja frihet och evigt liv genom alla människors store medlare eller att välja fångenskap och död. Med andra ord är omvändelse ett val. Vi kan göra andra val och ibland gör vi det. Sådana val verkar kanske inte i sig vara felaktiga, men de hindrar oss från att bli uppriktigt botfärdiga och hejdar därför vår strävan efter sann omvändelse. Till exempel kan vi välja att skylla på andra. Som 12-åring i Göteborg hade jag kunnat skylla på Steffen. Det var ju han som hade tagit med sig den stora smällaren och tändstickorna till kyrkan. Men om vi skyller på andra, även när det är befogat, ursäktar vi vårt beteende. Genom att göra så lämpar vi över ansvaret för våra handlingar på andra. När vi avsäger oss ansvaret förminskar vi både behovet och förmågan att handla. Vi gör oss själva till oskyldiga offer. Olyckliga offer istället för att erkänna vår förmåga att handla självständigt. Ett annat val som hindrar omvändelse är att bagatellisera våra misstag. Vid incidenten med smällaren i Göteborg var det ingen som skadades. Inget gick sönder och mötet kunde hållas ändå. Det hade varit lätt att säga att det inte fanns något behov av att omvända sig. Men när vi bagatelliserar våra misstag, även de som inte verkar få omedelbara konsekvenser, tar det bort motivationen att förändras. Att tänka så hindrar oss från att se våra misstag och synder, att de har eviga följder. Det är lockande att tänka sig att våra synder inte har någon betydelse eftersom Gud älskar oss vad vi än gör. Det är frestande att tro på vad den bedrägliga Nehor lärde Sarahemlas folk. Hela människosläktet skulle bli frälst på den yttersta dagen och behövde inte frukta eller bäva. Och till sist skulle alla människor få evigt liv. Men den här förföriska tanken är falsk. Gud älskar oss, ja. Men han bryr sig om vad vi gör. Han har gett tydliga regler för hur vi behandlar. Vi kallar dem bud. Hans bifall och våra eviga liv är beroende av vårt handlande. Däribland vår villighet att ödmjukt söka sann omvändelse. Dessutom avstår vi från sann omvändelse när vi väljer att skilja Gud från hans bud. När allt kommer omkring, om inte sakramentet vore heligt, skulle det ju inte spela någon roll att lukten och smällare störde det där sakramentsmötet i Göteborg. Vi borde akta oss för att förringa syndigt beteende genom att förminska eller förneka det faktum att det är Gud som har gett oss buden. Sann omvändelse kräver att vi erkänner frälsarens gudomlighet och att hans verk i de sista dagarna är sant. Låt oss välja omvändelse istället för att komma med ursäkter. Genom omvändelse kan vi komma till besinning, likt den förlorade sonen i liknelsen, och betänka den eviga vikten av våra handlingar. När vi förstår hur våra synder kan påverka vår eviga lycka, blir vi inte bara uppriktigt botfärdiga utan strävar också efter att bli bättre. När vi ställs inför frestelse blir det troligare att vi frågar oss själva med Shakespeares ord: vad vinner jag om jag finner min skatt? En dröm, en suck, en ilning av behag. Vem lider en vecka för ett ögonblicks skratt? Eller byter en evighet mot en dag? Om vi förlorat evigheten ur sikte för en dag, kan vi välja att omvända oss. Tack vare Jesu Kristi försoning får vi en andra chans. Vi kan bildligt talat byta dagen som vi så oklokt valde och få tillbaka hoppet om evigheten. Som frälsaren förklarade: ty se, Herren er återlösare led döden i köttet, varför han led alla människors smärta, för att alla människor ska kunna omvända sig och komma till honom. Jesus Kristus kan förlåta, eftersom han betalade priset för våra synder. Han väljer att förlåta på grund av sin ojämförliga medkänsla och kärlek. Vår frälsare vill förlåta, för det är en av hans gudomliga egenskaper. Och som den gode herden han är, gläds han när vi väljer att omvända oss. När vi känner sorg efter Guds vilja för det som vi har gjort, när vi väljer att omvända oss, inbjuder vi omedelbart frälsaren till våra liv. Som Amalek lärde: kom fram och förhärda inte längre era hjärtan. Ty se, nu är tiden och dagen för er frälsning. Och om ni därför omvänder er och inte förhärdar era hjärtan, träder den stora återlösningsplanen omedelbart i kraft för er. Vi kan känna sorg efter Guds vilja för det som vi har gjort och samtidigt känna glädje över att ha frälsarens hjälp. Det faktum att vi kan omvända oss är evangeliets glädjebudskap. Skuldkänslor kan utplånas, vi kan fyllas med glädje, få förlåtelse för våra synder och få samvetsfrid. Vi kan befrias från känslor av förtvivlan och syndens bojor. Vi kan fyllas av Guds förunderliga ljus och inte lida mer. Tack vare vår frälsare är omvändelse inte bara möjlig utan också glädjefylld. Jag minns fortfarande de känslor som sköljde över mig på gränspresidentens kontor efter händelsen med smällaren. Jag visste att jag hade blivit förlåten. Mina skuldkänslor försvann, min nedstämdhet upphörde och mitt hjärta kändes lätt. Bröder och systrar, när vi nu avslutar den här konferensen uppmanar jag er att känna mer glädje i livet. Glädje i vetskapen om att Jesu Kristi försoning är verklig. Glädje i frälsarens förmåga, villighet och önskan att förlåta. Och glädje i att välja omvändelse. Låt oss följa frälsarens uppmaning att med fröjd ösa vatten ur frälsningens källor. Må vi välja att omvända oss, att överge våra synder och vända vårt hjärta och vår vilja till att följa vår frälsare. Jag vittnar om att han är levande och verklig. Jag är ett vittne om och en mottagare av hans ojämförliga barmhärtighet, medkänsla och kärlek. Det är min bön att hans försonings återlösande välsignelser ska bli era. Återigen, gång på gång, i hela livet. Detta säger jag i Jesu Kristi namn. Amen.
At the conclusion of the conference,
nu i slutet av konferensen uttrycker vi djup uppskattning till alla som har arbetat så hängivet på olika sätt för att förbereda de här mötena. Vi tackar dem som talat och vittnat och de som har framfört inspirerande musik. Vi vill uppmärksamma dem som gjort förberedelser för byggnaderna och de som har hjälpt till med allt som behövs för att sända ut de här mötena till hela världen. Kören avslutar nu den här konferensen med att sjunga "Låt oss sträva fram". Avslutningsbönen får vi sedan av äldste Erik W. Kopiske i de 70 kvorum, och därmed avslutas konferensen.
Of the Lord. Oh dear heavenly Father.
Vår himmelske kära fader. På slutet av denna underbara konferenshelg så uttrycker vi av hela vårt hjärta hur mycket vi älskar dig och din son. Fader, vi tackar dig för den underbara frälsningsplanen och för återlösningen som vår frälsare har gjort för oss. Vi vill verkligen ta emot den gåvan och den välsignelsen. Fader, vi tackar dig för de budskap vi har hört. Vi har blivit informerade, vi har blivit upplyfta och vi tackar dig för musiken och vi har blivit inspirerade. Vi tackar dig för de uppmaningar vi har känt. Och nu lovar vi dig att vi kommer att gå hem och att studera det vi har hört. Fader, ge oss din himmelske andes gåva så att vi kan förstå den delen av budskapen som förstår, som är specifikt för oss, så att vi kan förstå bättre det som gör oss, gör att vi kan komma tillbaka till ditt rike. Fader, när vi skingras ber vi om din himmelske beskydd tills vi träffas nästa gång. Fader, vi älskar dig och vi vill hålla dina bud. Fader, hjälp oss i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the... Detta var en utsändning från den 186:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod Tabernakelkören. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.